Podplay.
Debatten om kronvittnen har tagit ny fart. Det efter fallet där en 39-årig göteborgare dömts till livstidsfängelse utan straffrabatt, trots att han i förhör har hjälpt polisen med uppgifter. Skulle ett kronvittnessystem fungera i Sverige? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig idag har jag Lars Näslund, reporter på DNs Göteborgsredaktion. Hej!
Hej, hej!
Till att börja med, vad är ett kronvittne?
Någon som väljer att berätta för polis och åklagare om sin egen och andras brottslighet med förhoppningen att kunna få ett sänkt straff än vad man annars skulle ha fått. Alla som har sett amerikanska tv-serier har ju säkert hört talas om det man använder där. Man pratar om termen plea bargain. Kronvittnen är väl en sorts variant på det, fast det vi har pratat om i Sverige och som man använder i flera länder i Västeuropa är ju på en mer, vad ska jag säga, begränsad form av det amerikanska systemet, där man helt enkelt får en straffrabatt.
Och hur fungerar rättssystemet i Sverige när det gäller kronvittnen?
Det korta svaret är att vi inte har något sånt system. Många andra länder har det, men vi har det inte. Men det finns ändå en liten ventil i brottsbalken som används ganska sällan. Den handlar om att man kan få strafflindring om man berättar om just sin egen brottslighet. Eller rätten ska beakta den aspekten i alla fall. Det finns ingen automatik.
Du har ju skrivit i DN om ett fall i Göteborg där en 39-årig man som i förhör valt att berätta ingående för polisen om sina egna och andras brott, trots det nyligen då har dömts till livstidsfängelse. Man har alltså inte använt den lilla möjligheten som finns att ge strafflindring. Varför valde den här mannen att prata så öppet med polisen?
Ja, först ska jag säga att han är ingen så här typisk gängkriminell person, men hamnade i en situation som han själv förklarar genom att han var utsatt för utpressning och misshandel i en gängsituation. Där han samrådde med polisen och hade flera kontakter med polisen, men kände enligt egen utsaga att han inte fick det stöd som han hoppades på och såg sig behöva. Och då valde han att ta det här dramatiska steget att både köpa in vapen och, om man får använda det uttrycket, lägga ut en beställning på mord på de här, i hans ögon, plågoandarna då i ett kriminellt nätverk. Och erbjöd också att betala själv en halv miljon där för att få de här plågoandarna då bortröjda. Det var hans historia helt enkelt.
Och sen greps han misstänkt för precis det här och valde att prata väldigt öppet i förhören. Varför gjorde han det?
Ja, dels är han ju då inte den här typiskt gängkriminell med de koderna i sig, kanske man kan säga. Men han upplevde nog också och fick nog även sin advokats rekommendation att prata med polisen, eftersom han levde i föreställningen av att det var det enda sättet för honom att slippa just livstid. Att ändå få ett tidsbestämt straff. Och i diskussionerna med polisen fanns också frågan om att kunna få en rimligt dräglig fängelseplacering för att kunna ha ett umgänge med sin familj. Det var hans bevekelsegrunder här.
Och vad har hans fall betytt för kronvittnesdebatten i Sverige idag?
jag tror ju att det här fallet kommer att diskuteras framöver. Än så länge har det ju inte tagits några politiska initiativ byggt precis på detta. Men det faller ju väl in i den allmänna debatten som finns kring vittnesskydd, kring hur man knäcker den här så kallade tystnadskulturen.
I just det här fallet så hänvisade åklagaren till den här paragrafen du nämnde tidigare, brottsbalkens kapitel 29, paragraf 5, där det står att rätten i skälig omfattning ska beakta om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen. Men Göteborgs tingsrätt valde att inte använda den möjligheten till strafflindring. Varför då?
Ja, de säger ju egentligen att de menar att hade brottet i sig varit värt exempelvis 16 års fängelse som ett ganska typiskt straff för mord, då hade man kunnat sänka hans straff med några års. Men i och med att mord begångna i en gängmiljö sedan 1 januari i fjol ska ha livstidsfängelse som normal påföljd, då menar rätten att livstidsfängelse är så väldigt mycket längre och ett hårdare straff, ett allvarligare brott jämfört med, citat, bara 18 års fängelse. Att hoppet från livstid till 18 år blir mycket längre än exempelvis hoppet från 18 till 16 års fängelse. Så man menar att man har redan tagit hänsyn till brottsbalken 29.5, men att det i sig inte räcker. Om detta låter begripligt. Det är den beskrivning jag har fått.
39-åringen är själv kritisk till det han har varit med om och menar i ett brev till DN att han fick intryck av att han skulle få strafflindring under sina förhör. Hur har hans version av händelseförloppet tagits emot av rättsväsendets olika distanser? Du skriver till exempel i dina artiklar om poliser som är kritiska och så vidare. Kan du berätta mer om det?
Ja, jag vet att det var nästan bestörtning bland de som jobbar med grova brott i Göteborg hos polisen där, som man tog emot den här livstidsdomen. Och även på åklagarsidan är man bekymrade. Man ser ju att vad ska vi nu, med tanke på utfallet i den här domen, säga till andra potentiella personer som skulle kunna challa kola, att man känner att man nu är bakbunden. Så det är ingen tvekan om att det här skapade en sorts förstämning. Och det är ju också så att det här fallet ska upp i hovrätten om några veckor. Och även om den här mannen nu har vittnat i tingsrätten, så tror jag att det finns en osäkerhet om hur han kommer att agera då i hovrätten. Man hade ju väldigt långa och många samtal med honom, och jag har ju pratat med hans dåvarande advokat som också beskriver det som att hans egen känsla var att okej, jag kommer att slippa livstid i och med att jag har medverkat så ambitiöst. Det var den starka känsla han hade.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om kronvittnen. Du lyssnar på Studio DN där vi idag har med oss Lars Näslund, och vi pratar om kronvittnen och straffrabatt i utbyte mot information i brottsutredningar. Lars, vad skulle det krävas för att Sverige skulle införa ett system där brottslingar kan få straffrabatt om de bidrar med information?
Ja, politiskt så tror jag att Sverige är där nu. Det finns en mental beredskap hos politikerna. Jag tror att problemet är den exakta utformningen och vem som får ansvara för vad inom rättssystemet. Vad kan man anförtro åklagarna med? Vad kan man anförtro polisen med? Vad måste finnas kvar hos domstolen? Hur exakt utformar man det här regelverket? I USA där kan ju åklagaren själv förhandla med väldigt stor frihet. Jag tror att det finns en oro för att hamna där i Sverige. Det är ju så att i maj i år, då la regeringens utredare Stefan Johansson, han är domare i Högsta domstolen, han la ett förslag då benämnt en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring. Och i det förslaget så pratar han om att brottsbalken 29.5 ska bli få tillägg där man skulle kunna få strafflindring även om man berättar om andras brottslighet, inte bara sin egen brottslighet. Så det är det förslag som nu närmast kommer att behandlas av regeringen. Och då har man som vanligt begärt in ett antal remissvar. Så där befinner sig den processen just nu då.
Du var ju inne på det här lite tidigare, men om vi skulle ta ett större grepp, vilken roll spelar just frågan om kronvittnen i debatten om brott och straff just nu?
Alltså jag tror att, och det märktes även i en uppföljningstext till det här reportaget, när jag pratade med polischefer både i Göteborg och Stockholm. Och det är ju faktiskt så att här och nu så lånar Stockholmspolisen faktiskt poliser från Göteborg för att hantera de senaste vågorna av skjutningar. Jag tror att man är väldigt angelägen om att just få verktyg för att bryta tystnadskulturen. Det måste vara oerhört frustrerande att sitta där med de här som säger inga kommentarer i hundratals frågor. Det här är ju ett system som har verkat nu på olika sätt i till exempel Norge och Danmark och andra västeuropeiska länder också. Och när man då tittar på erfarenheterna därifrån så är mitt intryck att svenska politiker känner att det motstånd som har funnits länge under ett par decenniers debatt nu kommer att vika undan.
Ja, devisen golare har inga polare och andra liknande uttryck är ju en stark norm i den här tystnadskulturen där man inte pratar med polisen eller skvallrar på andra. Hur kan kronvittnessystemet påverka den normen? Vad vet vi om det?
Ja, det är ju naturligtvis en jättebra fråga. För att en sak är ju om du kan erbjuda ett påtagligt sänkt straff. Det är naturligtvis betydelsefullt, men jag tror att för den som står i den här situationen så handlar ju villkoren för ens familj och ens säkerhet och skydd och ny identitet och bostadsort och allt möjligt. Det är ju sådana frågor som jag tror är väl så viktiga, och där det är ju en enorm apparat. Polisen har visserligen redan idag ett skickliga personer som jobbar med det här, men jag tror att kostnaderna och omfattningen av ett sånt här system kommer att bli stor. Och framförallt där som man från myndigheternas sida måste kunna visa upp ett trovärdigt system. Jag kan ju tänka mig att det krävs ett internationellt samarbete, ett europeiskt samarbete där man även får byta land, inte bara bostadsort utan bostadsland. Och då kanske man får synka sådant med inom EU kanske.
Och det råder ju inte total enighet i den här frågan. Advokatsamfundet varnar ju till exempel för kronvittnessystemet och menar att det skulle kunna öppna för felaktiga utpekanden. Hur kan du sammanfatta kritiken mot kronvittnen?
Ja, det är ju så att Advokatsamfundet och de andra instanserna ska yttra sig här under september månad då till regeringen och om den här senaste utredningen. Och just Advokatsamfundets kritik, ja, den är ju snarlik den som Göteborgs tingsrätts ordförande i det här fallet använder sig av. Ja, helt enkelt faran för rättssäkerheten. Och som domaren i det här Göteborgsmålet också sa att det är, även ett kronvittne är ju mest mån om utfallet för sin egen del och snarare än att värna just sanningen. Advokatsamfundet skriver till exempel så här till oss då. Därtill finns risken att systemet missbrukas av kriminella på så sätt att starka individer försöker påverka svaga individer att skvallra på andra. ett sånt oönskat angiverisystem där staten i viss mån skulle avsäga sig ansvaret för brottsutredningarna skapar risk för falska eller felaktiga anklagelser. Och vidare, likheten inför lagen skulle inte kunna upprätthållas eftersom var och en skulle ha olika förutsättningar att träffa en uppgörelse. Där ligger väl kärnan i advokatsamfundets kritik.
Så slutligen, var ligger den här frågan just nu? Du nämnde utredning på gång. Vad kommer hända härnäst?
Från regeringens sida har man ju signalerat att man vill ta ett sånt här steg. Som sagt, svaren ska vara inne till regeringen under september månad. Sen ska det beredas. Jag gissar att det kommer att läggas ett förslag på bordet här under på riksdagens bord här under vintern. Sen är ju frågan då om det kommer att bedömas som tillräckligt. Det ska bli väldigt intressant att se vad till exempel riksåklagaren skriver i sitt remissyttrande. När jag har frågat så har de velat avvakta deras skriftliga svar som dröjer ytterligare några veckor. Frågan är om just det här utredningsförslaget anses gå tillräckligt långt för att bli det här som knäcker tystnadskulturen.
Tack Lars Näslund, reporter på Dagens Nyheter.
Tack.
Vill du höra av dig till oss på Studio DN-redaktionen går det bra genom att mejla på studiodn@dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai, ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Jonas Lindskov, Bauer Media. Och jag heter Ylky Holago.